Det här är vårt sommartema. Du vet, de mindre profeterna, med det uttrycket så menar man de 12 sista böckerna i Gamla testamentet. Och det kallas också för 12 profetboken, just därför att det är 12 profeter. Det är väldigt logiskt ibland i Guds rike. De här böckerna är, om vi nu ska vara ärliga, och det ska man ju vara, det finns en viss risk, tänker jag, att det här är de där böckerna som inte så ofta blir lästa när vi är i vår egen andakt, vår dagliga bibelläsning så här, utan vi går kanske hellre till andra. Om vi skulle stanna upp i de här böckerna, så är det kanske några uttryck, några sammanhang som vi vet att det här hör hemma i en pingstkarismatisk församling och så där, och så fångar vi in dem och tar dem till oss och så där. Men det finns så fantastiskt mycket i de här böckerna, och att de kallas de mindre profeterna är ju inte för att de är mindre viktiga än de större profeterna, utan det beror nog mest på att de överlag är lite kortare än till exempel Jesaja och Jeremia och Hesekiel och Daniel. Även om både Hosea och Zakaria är ungefär lika långa som Daniel. Så i det stora hela så är det. Men det är kanske lite också så att det som vi kallar de större profeterna har ett ännu mer globalt perspektiv. Och kanske uppenbarar ännu mer av Guds frälsningsplan för hela världen och så. Medan de här mindre, åtminstone om man kollar lite snabbt, kanske framförallt är inriktade på att ge ett budskap till det judiska folket. Men vi kommer att upptäcka redan idag faktiskt att även de här 12 mindre profeterna ofta förmedlar ett hopp som sträcker sig ända in i vår tid och ut till all världens folk. I judarnas heliga skrift så är de här 12 profetböckerna samlade i en enda bokrulle, och det är därför man kallar det för 12 profetboken. Det var liksom en bok med de här profeterna i en viss ordning. Sådär. Och de här framträdde under en tidsperiod som sträcker sig ungefär 3 århundrade, från ungefär 780 före Kristus till typ 420 före Kristus. Ni vet, när man kommer till årtal och datering, när levde han och hon och den och allt så här. Så finns det finns ju en massa teorier. Så när jag ger lite årtal här idag i inledningen, så tar de en liten nypa. Det är inte så där extremt viktigt exakt när det var, men ungefär så. Det är spannet. Är vi överens om det? Ja. Så du går hem sen och slår upp ett uppslagsverk och så hittar du, ja, där skiljer det på ett år mot vad Kristus sa. Han är en falsk profet. Men vi kommer att predika från 11 av de här 12 böckerna. Bara för att göra det lite krångligare. Nej, det är så här att vi hoppar över Jona den här gången, eftersom vi ganska nyligen predikade genom varje kapitel i Jona-bok. Det är inte så där jättelänge sedan. Så tar vi de andra. Och jag tänker att för att man riktigt ska kunna förstå de här profeternas budskap, så kan det vara bra med en snabb tillbakablick på judarnas historia. Vad är det liksom vi kommer in i? Och nu blir det här väldigt, väldigt övergripande, för vi ska komma vidare idag också. Men, så vi går inte hela vägen tillbaka. Men de flesta tror jag känner till att Israels folk under 400 år ungefär, drygt 400 år, befann sig i fångenskap i Egypten. Och att Gud kallade Mose till att befria folket och ta dem med tillbaka till det land som han långt, långt tidigare hade lovat att det här ska vara ärat. Och så blev det en lång och mödosam vandring. Och till sist, efter 40 år, en resa som skulle ta 2 veckor typ, tar 40 år. Och till slut så är de framme och bosätter sig det judiska folket, de 12 olika stammarna, i det land som Gud har lovat dem. Och under flera hundra år så har de ingen kung, de är en nation ändå. Utan kung. Och de leds av domare som liksom finns där under den här tiden. Och tanken var, den är väldigt uttalad, Gud själv är vår kung. Vi behöver ingen jordisk kung, för vi har den största kungen av alla. Gud själv är vår kung. Men sen så börjar det här folket att tycka att ja, men vi vill vara som alla andra. Det finns alltid en fara när Guds folk tänker att vi vill vara som alla andra. Det blir sällan bra när Guds folk tänker att vi vill vara som alla andra. Och det blev inte bra den här gången heller. Men de ville ha en kung, en vanlig kung, en mänsklig kung som alla andra folk har. En riktig kung, tyckte de. Så Gud ger dem en kung, Saul. Och man kan väl säga att de får den kung de förtjänar. Men under Saul så är folket enat. Det är en enda kung för alla de 12 stammarna i Israel. Men Saul var, åtminstone efter ett tag, ingen särskilt bra kung. Han körde sitt race. Han gjorde inte vad Gud sa. Han hittade på en massa egna grejer. Och Gud beslutade att ersätta honom med en man efter sitt eget hjärta. En man efter Guds hjärta. Och du som har läst din bibel vet att det där är ju David. Och David smörjs till kung över hela folket. Det tar lång tid innan det blir så. Jag tror det är 7 år eller något sånt där av sin regering. Så är David kung enbart över södra delen av landet. 2 stammar egentligen. Och till sist så enas folket under en och samma kung. Och David är kung i det enade riket. Och det här består även under Davids son Salomo regeringstid. Men när Salomo dör, ungefär 970 före Kristus, så delas det här riket igen. Och här finns en liten intressant fakta att från det här tillfället när riket delas efter Salomos död, ungefär 970 år före Kristus, så är inte Israel en självständig och enad nation från den 14 maj 1948. Hela den tidsperioden. Men Gud har hållit sitt löfte till folket. I alla fall, riket delas i nord som kallas för Israel och sydriket som kallas för Juda. Och folket börjar falla bort ifrån sin relation med Gud. Och de får flera varningar under den här tiden. Om ni inte omvänder er så kommer ni att besegras av fienden och ödeläggas. Och så blir det så. 722 före Kristus så anfaller assyrierna det norra riket. Och för bort den större delen av befolkningen i en sån här massiv liksom folkomflyttning. Det är en taktik liksom för att man tömmer ett område på de egentliga invånarna och sätter in andra där. Så har man liksom tagit det där för alltid på något sätt. Det tillämpas fortfarande här och var. Och när det här har hänt så fortsätter varningarna att komma till det södra riket. Gud talar till stammarna i det södra riket och säger, se vad som hände med Israel, med norrriket. Om inte ni omvänder er så kommer samma saker hända med er. Det blir likadant. Och det blir likadant. 586 före Kristus så intar babylonierna Jerusalem och Juda. De lämnar Jerusalem i totalt sönderslaget. Muren runt stan är nerbruten. Templet är förstört. Allt är fördärvat och förstört. Och så finns folket där i Babylon, i den babylonska fångenskapen i typ 40 år, ungefär så där någonstans. Och 539 före Kristus så är det en liten grupp judar som får tillstånd att återvända. De får till och med sig material för att börja bygga upp igen. Muren och templet och få ordning på det här. Efterhand så kommer fler och fler återvändare och man börjar återbefolka det gamla riket, både syd och nord. Men ända fram till 1948, in i vår tid, så är man under ockupation av en lång rad olika välden. Och det är under den här tiden då, strax före assyriernas intagande av norra riket och fram till den tid när Jerusalem och templet börjar byggas upp igen som de här 12 profeterna är verksamma. Och grejen är, när man läser de här böckerna så upptäcker man att de talar väldigt ofta om samma sak. Det är liksom typ samma budskap. Det rör sig kring de här frågorna. Omvänd er, annars går det illa. Men jag ska bygga upp igen och så här. Det kommer man få se under den här sommaren. En av de här är Hosea, och det är honom vi ska prata lite grann om och möta idag och röra oss i hans bok mestadels. Han levde i norra riket i Israel ungefär 200 år efter delningen, alltså alldeles innan assyrierna kommer och anfaller landet och tar det. Det kan vara bra att känna till bara för att det finns lite olika uttryck i bibeltexterna. Att Hosea ibland kallar folket för Israel och ibland kallar han för Jakob som ju är en stamfader. Och ibland så kallar han för Efraim som är en av de stammar. Efraims stam är en av de stammar som fanns i området. Så han växlar lite grann däremellan. Så om du upptäcker någonting här så är det samma sak. Han talar till folket i det norra riket. Grejen är att Hoseas budskap, det han talar ut, det är starkt. Men det är framförallt hans liv. Det som Gud för honom in i, som hans liv får gestalta, som är budskapet. För Gud låter Hosea med hela sitt liv, med allt vad han är faktiskt, gestalta hur Gud ser på sin relation med det judiska folket. Och det sker på ett väldigt speciellt sätt. Det står så här i första kapitlet i Hosea, vers 2 och 3. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom, gå och skaffa dig en otrogen hustru och barn till en otrogen hustru. Jag vet inte vad du hade tänkt om Gud hade talat. Om jag hade upplevt att Gud sa det till mig så hade min första tanke varit att det där är nog inte Gud. Eller hur? Eller vad hade du tänkt? Alltså, vad är det Gud säger? Gå och skaffa dig en kvinna, en fru som du vet är otrogen. Och så ska du skaffa barn med henne. Därför, varför då? Varför ska jag utsätta mig för det här? Jo, därför att landet har varit otroget och övergett Herren. Och så går han bort. Han hade mer tro på Guds röst än vad du och jag har, tror jag. Då går han bort och så tar han Gomer, Diblajims dotter, till hustru. Och hon blev havande och födde en son åt honom. Och tillsammans med den här kvinnan Gomer så får Hosea tre barn. Och vi ska komma till dem om en liten stund. Sen kraschar äktenskapet och Gomer ger sig iväg. Hon drar och börjar leva med andra män. Och så talar Gud igen till Hosea. Och säger, du ska söka upp Gomer. Och så ska du betala hennes skulder. Och du ska ta tillbaka henne som din hustru. Och det här är ju en bild då på Guds relation till sitt folk, till Israel. Där Gud har varit som en trogen make för att rädda Israel, eller varit det för Israel. Och han räddade dem ur slaveriet. Han förde dem till berget Sinai där han slöt ett förbund med dem. Och sen har han fört dem in i löfteslandet. Där tog de av alla de välsignelser som Gud gav dem. Och överflödet som Gud gav dem. Det tog de för att tillbe och tjäna andra gudar. Så på något sätt kan man ju tycka att Gud har skäl att avsluta förbundet. Avsluta relationer. Det kan vara nog nu. Men istället så väljer Gud att försöka vinna tillbaka folket. Inte för att de förtjänar det. Men på grund av sin kärlek. Till sitt folk. Och så säger han. Det kommer tid när jag ska trolova mig med dig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet. I kärlek och i barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. Och så säger Gud till Hosea. Att du ska gestalta min kärlek. Till det här folket. Trots folkets svek. Trots deras trolöshet. Och Herren sa till mig, skriver Hosea. Gå och älska din hustru igen. Fastän hon älskas av en annan. Och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn. Trots att de vänder sig till andra gudar. Och en märklig punkt här. Och älskar druvkakor. Vad är det för fel? Det är ju liksom den där korintkaka som man har till jul. Liksom, vad är det för fel? Är det en styggelse i Herrens ögon? Liksom, passa dig till jul så du inte äter korintkaka. Liksom. Men grejen är att det här handlar om en sorts offerbröd. Som man först offrade till avgudarna, sen tog man hem dem. Och käkade dem till sitt kaffe. Nej, det hade de inte med, vad det nu var. Och så där, va? Så det handlar liksom om en tillbedjan. Det är en sorts russinkakor som användes för att tillbe främmande gudar. Liksom så här. Ja. Och grejen är att det har ju tydligen rasat rejält för Gomer. Hoseas otrogna hustru. För han får köpa henne fri. Betala hennes skulder. Och han säger att det han betalar, det är 15 siklar silver. Jag har ingen aning om hur mycket det är i vår tid, men det är mycket. Och 330 liter korn. Om man nu ska ha det till. Vad handlar det här om? Det är en jättekonstig berättelse på ett sätt. Jag tänker att det handlar om konsekvenserna av folkets otro och avfall. Blir att nederlag och liksom exil och fångenskap och eländes elände ligger nära i tiden. Men att det också finns hopp om en kommande upprättelse när Gud gör allt nytt igen. En dag kommer Israel att omvända sig, återvända till sin Gud. Och då kommer, säger skriften, Gud att ge dem en messiansk kung av Davids släkt. Och han, den messianske kungen av Davids släkt, kommer att föra med sig välsignelse. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet i kommande dagar. Men grejen är, när jag har läst Hosea, jag har läst Hosea några gånger de sista veckorna nu, så det jag fastnar för speciellt, det är de här tre barnen som han får med sin otrogna hustru. Tre stycken barn. Vi sa tidigare att Gomer först födde en son och sen står det så här. Herren sa till honom, ge honom namnet Israel. För när ännu en liten tid har gått ska jag straffa Israels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israel. Det ska ske på den dagen jag ska bryta Israels båge i Israels dal. Alltså Hoseas och Gomers förstfödda skulle heta Israel. Och så förstår vi av den här texten, det finns en symbolik i det namnet. Och det är en symbolik av skuld. Till och med av blodskuld. Och vi ska inte gå in på detaljerna i det. Men det handlar om en massaker, ett blodbad. Som en kung som heter Jehu hade ställt till med tidigare. På en plats som hette just Israel. Så Hoseas första barn bär ett namn som talar om skuld. Som påminner om att här är det någon som har brutit mot vad Gud har sagt. Och begått en överträdelse som är rejält kraftig. Men det räcker ju inte med det. De får ett barn till, en dotter. Gomer blev återhavande och födde en dotter. Och då sa Herren till honom, ge henne namnet Lo-Ruhama. För jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus. Utan förkasta dem. Ruhama betyder den som har blivit skonad. Eller den som har mött barmhärtighet. Och enligt ett par experter som jag såg hade kommenterat det här på det hebreiska språket. Så ligger det i ordets anda på något sätt. Att den barmhärtighet som man har mött, att man har blivit förskonad, har sin grund. Det beror på den kärlek som någon har. Men lo är en negation, ett antiord. Så Lo-Ruhama betyder den som inte blir skonad. Eller den som inte får barmhärtighet. Den engelska översättningen har gjort en tolkning kring det här och skriver ungefär att Lo-Ruhama betyder inte älskad. Och det ligger liksom, den oälskade, det ligger i den här betydelsen också. Nu har vi två barn. Ett som symboliserar skuld. Och ett som symboliserar ingen barmhärtighet. Eller symboliserar den oälskade. Och så blir det ett barn till. När Gomer hade avvant Lo-Ruhama blev hon återhavande och födde en son Då sa han Gud till honom alltså. Ge honom namnet Lo-Ami. För ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er. Och så är det samma negation igen. Lo. Och den här gången står det framför ordet Ami som betyder mitt folk. Med lo framför mitt folk så blir det ju förstås då inte mitt folk. Så Hoseas tre barn, och det här är ju liksom, alltså det sliter ju en när man hör det. Det är tre barn som får symbolisera hur Gud ser på sitt eget folk på grund av deras avfall och deras otrohet. De står i skuld. De kan inte få barmhärtighet eller nåd. De är inte hans folk och Gud är inte deras Gud. Men. Ibland är det härligt att det finns ett men, eller hur? För redan i nästa kapitel så ger Gud löften som är kopplade till de här namnen. Hosea 2, och vers 21-23. Det ska ske på den dagen att jag ska svara, säger Herren. Jag ska svara himlen och den ska svara jorden. Alltså det kommer en dag när Gud ska ge sitt svar till den svåra och omöjliga situation som hans folk har hamnat i. De står med skuld, de står utanför barmhärtigheten, de står utanför nåden. De är inte Guds folk. Men det kommer ett svar och det kommer en lösning. Att Gud talar i himlen och det ger ett eko över hela jorden. Och jorden ska svara säden och vinet och oljan och de ska svara Israel. Och lägg märke till den här symboliken. Det här är, tror jag, en nyckelpunkt i hela den här boken. För att förstå den. Lägg märke till det här, för det är så starkt. Svaret och lösningen för Israel. Vad stod Israel för? Skuld. Svaret och lösningen för Israel, som är en symbol för skulden och synden och överträdelserna, det svaret kommer genom säden, det vill säga brödet och vinet och oljan. Prisat vare hans namn. För jag kan inte låta bli att tänka på han som säger att han är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Amen. För att ge världen liv och hopp. Och jag kan inte låta bli att tänka på det nya förbundet som Jesus instiftar med en måltid som består av säden, brödet och vinet. Och jag kan inte låta bli, hur gärna jag vill, men det vill jag inte. Att tänka på hur oljan rakt igenom hela Guds ord är en bild på den helige ande. Så lösningen på skulden, på syndens börda, det är brödet och vinet, det nya förbundet och kraften i den helige ande. Det är löftet som Hosea ger. Och så säger han, jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över hon som inte får förbarmande. Och jag ska säga till Lo-Ami, som inte är mitt folk, så ska jag säga, säger Herren, och lova Gud själv. Du är mitt folk. Och de ska svara, du är min Gud. Du som har följt med under de senaste åren i den undervisningen vi har haft, du vet att jag brukar säga att om du ska läsa Gamla Testamentet, hur ska man förstå Gamla Testamentet? Så brukar jag säga, jag menar det när jag säger det igen. Om du ska läsa Gamla Testamentet, det ska du göra, så måste du läsa det med Nya Testamentets glasögon. Därför när Gamla Testamentet skrevs, och de människor som skrev Gamla Testamentet och den som Gamla Testamentet handlar om, de hade inte den fulla uppenbarelsen om vem Gud är. Därför de hade inte Jesus Kristus. Och ska du förstå Gud så måste du förstå Gud genom Jesus Kristus. För han är, säger Hebreerbrevet, Guds avbild. Hans väsens avbild. Det är Jesus som fullt ut uppenbarar vem Gud är. Och det finns de som tycker, ja men du ska läsa Gamla testamentet, det får stå för sig själv, koppla inte ihop det hur som helst med Nya testamentet. Jag håller inte riktigt med om det. Och framförallt tänker jag, när Nya testamentet självt kopplar ihop med det som Gamla testamentet säger, så tänker jag att då är det viktigt att vi förstår vad som sägs utifrån Nya testamentet. Vad Nya testamentet kommenterar saker och händelser i Gamla testamentet. Därför då får vi en större och djupare förståelse av de gammaltestamentliga texterna. Och hur du än tolkar det här. Det här står inte i mitt manus, men jag säger det här ändå. Jag bara påminner om det. Hur du än tolkar Gamla testamentet, så tänk på detta. Att din tolkning av Gamla testamentet är bara rätt om du kan se Jesus i den tolkningen. Din förståelse av Gamla testamentet måste vara baserad på vem Jesus är. Och kan du inte se Jesus i din läsning av Gamla testamentet, så läser du Gamla testamentet fel. Du måste se bilden av Jesus i ditt sätt att förstå Gamla testamentet. Och det här är en sån där text där jag tänker att vi definitivt ska lyssna till vad Nya testamentet säger. Vet, för flera hundra år senare så använder både Paulus och Petrus den här texten för att visa på den upprättelse som Gud lovade sitt folk har blivit verklighet i och genom Jesus Kristus. Amen. Litet amen. I Romarbrevet 9 så talar Paulus om hur kallelsen att vara, som han säger, kärl för barmhärtigheten. Och kallelsen in i Guds härlighet, den är inte bara för judarna utan också för hedna folken. Det är du och jag. Och så fortsätter han sen så här. Så säger han genom Hosea, de som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Petrus skriver i sitt första brev, ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Halleluja. Och det är ju lika bra att vi ser vad Nya testamentet säger om den där skulden också. I Kolosserbrevet skriver Paulus, jag älskar det här. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Utplånat skuldebrevet. Han har utplånat skuldebrevet. Alltså han har utplånat din skuld. Den som vittnade mot oss med sina krav, det tog han bort. Genom att spika fast det på korset. Och här är min poäng. Jag tänker att Hosea vill måla bilden av Gud som en kärleksfull far. Som aldrig någonsin slutar att älska. Aldrig någonsin. Och man kan nästan ana faktiskt när man läser. Att det är som att Gud skulle vilja sluta älska. Är du med mig nu? Jag vill inte längre. Han ger uttryck för det. Men det går liksom inte. När Israel var ung, säger Herren, fick jag honom kär. Ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. Jag känner den smärtan. En far som älskar. En son som inte vill. Man kan verkligen känna den smärtan i Guds röst. När han liksom nästan ropar ut. Och ändå var det jag. ändå jag som lärde er frimodgå. Om man har 3 barn och 6 barnbarn så fattar man den bilden väldigt snabbt. Och det är så Gud ser på varje människa som är på väg bort ifrån honom. Som lämnar honom och som går sina egna vägar, så är det Guds hjärta. Det var ju jag som lärde dig att gå. Det var jag som tog dem i mina armar, säger Herren. Och det var jag som böjde mig ner till dem och gav dem mat. Och så säger Gud, hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Så jag lämnar dig, Israel. Och sen, mitt hjärta vänder sig i mig. Det går inte. Jag kan inte. All min barmhärtighet. All min barmhärtighet vaknar. All min barmhärtighet vaknar. Och det bara kommer till mig just nu. Det är därför det inte kommer upp här. Vad Paulus skriver. I Efesierbrevets 2 kapitel. Lyssna på det här är fantastiskt. Och så har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi är precis som alla andra. Det är det som händer när du och jag vill vara som alla andra. Och så står det så här. Men, står det. Det står, ni var döda genom era synder och era överträdelser. Det var kört. Det var så sjukt kört som det någonsin kan bli. Ni var vredens barn. Vad betyder det? Ja, men det betyder det är kört. Du är precis som alla andra, de du vill vara som. Och jag med. Det var så totalt kört. Men. Du följde köttets begär. Du gjorde allt det som alla andra gör. För det verkar ju kul, det verkar ju härligt, det kan man väl unna sig, det kan jag väl få leva lite grann som jag vill. Du följde, precis som alla andra, köttets begär. Och du tror att du är dig själv, din egen kung, men du är styrd, står det här. Av den ande som är verksam i olydnadens barn. Det var du och jag, det är kött, men... Men, säg men, Gud som är rik på barmhärtighet. Gud som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek. Att även när vi ändå var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Prisat vår Herrens namn. Mitt hjärta vänder sig i mig. Jag kan inte sluta älska. All min barmhärtighet vaknar. Och så avslutas hela boken med att Gud ger ett löfte om upprättelse, om förnyad relation. Och han säger, jag vill hela dem från deras offer. Jag vill älska dem generöst. För min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel. Han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Och vet att det som är så riktigt, riktigt superintressant, åtminstone för en teologinörd som mig, det är att i avslutningen av Hoseas budskap, när han talar om det här, om upprättelserna, en ny chans och ett nytt liv, det är att Gud pekar ut en annan väg till förlåtelse och upprättelse än den som liksom var den vanliga för Israel på den tiden. För det är inte genom offerriter och tempelceremonier som den förlåtelsen och upprättelsen kommer, utan Gud visar på en väg som egentligen hör till nya förbundet. Kolla här, står så här. Vänd om Israel till Herren din Gud. För genom din missgärning har du kommit på fall. Ni var döda. Och så står det så här. Ta med er ord. Ta med er ord. Och vänd om till Herren. Vilka ord? Ja, de här orden. Säg till honom. Förlåt oss all vår skuld. Och ta nådigt emot oss. Så ska vi ge dig en frukt från våra läppar. Som med er ord. Det räckte inte i gamla förbundet. Det var offer och riter och allt möjligt. Men Gud pekar på någonting som är på gång. Någonting nytt. Ta med er ord. Säg till Herren. Förlåt oss all vår skuld. Johannes skriver, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det där är ju ytterst sett faktiskt Hoseas budskap. Det är inte ett budskap bara till det judiska folket i en speciell situation, en speciell tid. Det är ett budskap för hela världen, för alla människor. Vi står med skuld. Vi förtjänar egentligen ingenting och framförallt ingen barmhärtighet. Vi har tappat relationen med Gud. Vi är inte hans folk. Men Gud är kärleksfull, han är barmhärtig. Han ger en ny chans, han ger en ny start till den som inte har förtjänat det. Och inte bara en gång, utan om och om och om igen. Så låt oss komma till honom. Och söker hans kärlek, söker hans nåd, söker hans upprättelse. Söker den befrielse och den upprättelse som bara han kan ge. Amen.